Ja, för man ska inte glömma av det att hållbarhetsfrågan är ju inte bara en fråga om att rädda planeten, utan det är ju så att vi lever i en marknadsekonomi där det gäller att sälja grejer som blir bättre och billigare också. Dels så krävs ju det lagar och regler, det behöver vi inte prata om så mycket nu, för att det ska bli rättvist och fungera. Men är det mer hållbart så är det troligtvis billigare. Och dessutom så är det så, med tanke på ett framtida lagar och regler och tankar hos alla kära kunder kring vad som är viktigt, så är det antagligen en mer långsiktigt lönsam affär.
Välkommen till Kjellander och Björk. Vi är live på Techarenan Bright på Berns i hjärtat av Stockholm, där Nordens och Sveriges främsta startup- och tillväxtbolag ska koras. Här har entreprenörer, chefer från industrin, ministrar och experter samlats för att diskutera framtiden där teknologier möter hållbarhet, tillväxt, samarbeten, uppkopplade människor, samarbete mellan stora och små bolag och såklart mycket mer. Jag heter Andreas Kjellander och med mig har jag min poddbror
Mats Björk, och vi har ju med oss en gäst här i podden, Andreas. Jag skulle vilja säga hej Per och välkommen till Framtidspodden, Kjellander Björk. Hur är läget med dig?
Tack så mycket, känns bra att vara i framtiden.
Det är du verkligen, ska jag säga. Men du är inte bara framtiden, utan du är också vd på, du är koncernchef, förlåt, på Knowit.
Stämmer.
Kan inte du berätta lite mer om vem du är och vad du gör här på Techarenan Bright?
Jag är koncernchef sedan ganska många år, 10-11 år på Knowit, som är en digitaliseringsföretag med ungefär 4 000 medarbetare nu. Och det går ju åt ganska mycket tid till det, men i övrigt så är jag ganska sportintresserad. Mountainbike, windsurfing och håller igång och gör andra spännande saker ute i naturen gärna. Det gillar jag.
Jag tycker då vi bara pratar mountainbike. Ja. Det är någonting jag också håller på med.
Ja, men det tar vi sen tycker jag. För att se. Men det är ju framtiden det också,
absolut,
tror jag.
Ja. Absolut.
Nej, men så Knowit då, 4 000 digitaliseringsmänniskor i ett och samma häng. Hur går det?
Det går bra. Och det är ju inte bara digitalisering, utan det är ju även innovation och nya tankar. För annars så är det inte så mycket digitalisering som händer, tror jag. Nej. Så att det är väldigt viktigt att vi skapar en miljö för alla de här fantastiska människorna där de kan känna en kreativitet och en innovationskraft.
För mig är det så här, om jag bara ska göra en personlig reflektion över någon form av varumärkesresa eller en resa för din del, då är ju Knowit, det är ju Candio Nord, och det är liksom det är den tidiga delen då.
Ja, precis. Så,
avslöjar ju också att jag är lite grann från branschen.
Från Norrland också kanske.
Nej, men också sen så sitter man, står man ju lite grann och tittar här på, ni är ju inget litet gäng längre.
Nej. Jag förstår inte själv hur det har gått till riktigt. Vi tar ett litet steg i taget och har kul under tiden och gör förhoppningsvis bra grejer tillsammans med våra kunder.
Absolut.
Ja. Och är man då stor, tänker jag, då är man ju också en relevant aktör att prata. Liksom, här kan ni skapa stora liksom förändringar. Och vi plockade dig precis från en panel där du har suttit med Mikael Hedström, vd på Orange Cells Treatment and Detox, Magnus Groth, vd på Essity, och Lotta Lyrå, vd på Södra Skogsägarna. Ni har varit med i en panel där ni har pratat tre nycklar för att rädda planeten: nya affärsmodeller, digitalisering och miljardinvesteringar.
Ja.
Hur gick snacket?
Väldigt spännande diskussion, för vi kommer från lite olika infallsvinklar och bakgrunder och sådär. Men en diskussion som vi hade tillsammans var ju nya kreativa konstellationer för att få till en snabbhet i digitaliseringen. En annan sak vi pratade om var att digitalisering alltid nästan nu för tiden driver hållbarhet om man gör det på rätt sätt. Och det var väldigt spännande att alla hade den insikten eller tanken, tycker jag.
Verkligen.
Precis där då. Just den länken 2021, att ni då har någon form av konsensus i panelen, blir ju sjukt viktigt, tänker jag. Personligen ser jag inte nödvändigtvis att den fanns där kanske för 5 år sedan.
Nej, jag tror inte att folk pratade om det på det sättet och kanske inte insåg riktigt hur viktigt det var. Jag tror att samhället har väl vaknat ganska mycket kopplat till Parisavtalet eller att 1,5-gradersmålet och förstå vad det är som behöver göras. Det är nog en del i det hela, en samhällsutveckling kopplat till förståelse. Och sen så skulle jag säga det att teknikutvecklingen parallellt med det har ju drivit nu från digitaliseringsbranschen har ju nästan funnits i 40-50 år. Mm. Och en stor del av den tiden har gått åt till att effektivisera befintliga processer. Ja. De senaste 5 åren kanske, eller det är svårt att beskriva exakt, men så har det börjat komma nya affärsmodeller. Mm. Och det är ju det som på riktigt skapar en hävstång i förändrat beteende och i som på riktigt kan skapa en större effektivitet i hållbarhetsfrågan också. Så det är teknik och samhällsutveckling som lite grann går hand i hand. Mm.
Jättebra. Jag tycker du faktiskt var på den bollen direkt när du hoppade in i samtalet här också. För jag sa 4000 digitaliseringsmänniskor. Du kontrade faktiskt med att säga ja, men en massa andra också så att tankar kan uppstå. Ja, men om vi pratar liksom management-termer så är att optimera och i operational excellence medels digitalisering, alltså det man effektiviserar, det är ju ett av de naturliga, konkreta verktygen som vi kanske startade med. Mm. Men nu är det ju just formandet av nya beteenden, affärsmodeller, innovationer. Alltså vi kanske ska ha en konstnär med i panelen nästa gång för att vi ska få igång tankarna. Liksom,
ja, men det kommer så mycket spännande idéer från vår verksamhet också. Mm. Nästan alla de idéerna naturligtvis kanaliseras ut till kund och vi tar hem en del av dem själva och skapar koncept. Vi har dratt igång till exempel i Norge, även i Sverige nu en liten startup utifrån något perspektiv som vi kallar för Sizer. Ja. Det är egentligen ett sätt att hjälpa branschen, e-handelsbranschen att lösa sizing-problemet kopplat till kläder och skor, vilket är enormt miljöpåverkande som ni vet. Det kan gå skor fram och tillbaka 5-6 gånger och sen så slängs de. Mm. Och det är ju inte speciellt miljövänligt. Och för att få till det, då krävs det ju väldigt bra digitala lösningar, men det hjälper ju inte bara, för det kan nästan många bygga, utan du måste ju få till samarbete kring data. Det vill säga att alla stora aktörer måste samarbeta kring den här datan för att kunna liksom lösa det här problemet. Och då jobbar vi och lägger ganska mycket resurser på det. Så att vi driver det tillsammans med kund, men sen kan vi inte låta bli att komma med egna initiativ och driva det när vi känner att det behövs själva också. Då.
Jag tycker ett triggerord för mig där när du pratar hastighet. Mm. Känns ju väldigt intressant tycker jag. Vi ser exempel på bolag som inte fanns för kanske 1-2 år sedan som också nu går in på börsen. Alltså hur snabbt de här verksamheterna liksom kan röra sig. Men jag tycker också hastigheten som vi alla på något vis fick en avancerad kurs i nu under den här pandemin. Att vi måste ställa om liksom väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
Vad är liksom, hur går det här med liksom, hur ska vi hantera hastigheter? Stor fråga, men liksom,
ja, det är en väldigt stor fråga. Ja. Jag tror att hastighet är ju en... Jag tänkte på om du kör bil så blir du fartblind. Mm. Så att du är väldigt van vid att ligga 120 km i timmen till slut. Men det känns otroligt snabbt om du inte är van vid det. Mm. Och jag tror att vi i samhället kommer att vänja oss eller har ju redan vant oss vid en högre hastighet. Så vi är nog lite fartblinda, vilket jag tror är bra, för då kan vi slappna av och känna oss lugna i den snabba förändringstakten som är. Nu var det mer ett filosofiskt svar på din fråga kanske, men så tänker jag. Ja. Och jag tror snarare att vi kommer att se en ökande hastighet framåt och det kommer att vara ganska spännande. Men det behöver ju inte betyda att vi blir stressade eller att vi får ett jobbigare liv för det, för vi kan ju skapa ett lugn i våra liv. Samtidigt som vi får en ökad hastighet i omställningen i samhället.
För jag tänker att man måste ju verkligen ställa om sitt mindset också i att det ska gå ännu snabbare. Mm. Vi har pratat med Ibrahim Baylan här också, där man liksom, bilden då av, liksom, av Norrland också, där man har haft en utveckling och verkligen liksom ska säga, men vi kan inte basera den på historisk data, utan vi måste verkligen reframe vårt mindset här för att vi också ska kunna dra nytta av exponentiella teknologier och av digitalisering och hela den. Har ni en roll, vilken roll har ni att spela i att förändra liksom, attityder, om vi säger så, mer än bara liksom,
vi har en stor roll i de kundrelationer och sådär. Vi pratar mycket om vårt ansvar. Vår vision är att hjälpa till att skapa ett mänskligt och hållbart samhälle med hjälp av det vi är bra på. Digitalisering och innovation, nya idéer. Jag gjorde en liten ovetenskaplig vi hade ett chefsmöte nu i morse på något med ett hundratal chefer. Många av dem lägger ju väldigt mycket tid på alla fantastiska medarbetare, men är också väldigt mycket ute att träffa kund. Vi frågade där hur många av er tänker mycket på och driver hållbarhetsfrågan när ni har en kundrelation, och då var det över 80% som svarade. Jag tror att det beror ju dels på att vi faktiskt får en massa frågor från våra kära kunder kring det här, där de tänker på hur de ska förändra sig och sina modeller för att göra affärer digitalt och hållbart. Men det beror ju också på att vi driver den frågan, tror jag.
Ja, men och som sagt, är ju faktiskt en väldigt lämplig fråga att driva. För Andreas, när vi har suttit och resonerat här, det här kan ju vara dikeskörning, Per, vi får se vad det blir. Mm. Men när vi har suttit och resonerat, då som Andreas som har mer en kommunikationsbakgrund och jag kanske mer lite grann din bakgrund, Per, då blir det kommunikations- och hållbarhetschefer pratar du med. Medan jag försöker prata med innovations- och hållbarhetschefer. Mm. Och de har olika approach till det här. Mm. Båda är viktiga liksom. Mm. Och det jag tar in då från när du pratar, det är ju att om ni kan vara dialogförande kring hållbarhet och digitalisering och tankar om vilket värde som ska skapas ur det ni gör, ja men då blir det ju in i systemen. Det blir inte nödvändigtvis broschyrer alla gånger, utan det blir mer så här in i systemen som hållbarhetsfrågan får leva då.
Ja, för man ska inte glömma av det att hållbarhetsfrågan är ju inte bara en fråga om att rädda planeten, utan Nej. Det är ju så att vi lever i en marknadsekonomi där det gäller att sälja grejer som blir bättre och billigare också. Ja. Och då, dels så krävs ju det lagar och regler, som vi behöver inte prata om så mycket nu, för att det ska bli rättvist och fungera. Men är det mer hållbart så är det troligtvis billigare. Yep. Och dessutom så är det så, med tanke på ett framtida lagar och regler och tankar hos alla kära kunder kring vad som är viktigt, så är det antagligen en mer långsiktigt lönsam affär. Yep. Så att det är ju inte bara så att alla gör detta för att för klimatet, utan det är ju en kombination, och det är det som är så häftigt när det kommer igång i näringslivet och i samhället, att du faktiskt skapar en mindre kostnad för att göra samma sak.
Jättebra, jättebra svar. Jag blir sugen att göra en liten gir här, för liksom när vi gjorde research och vi har haft med Knowit på podden innan, inte dig, då har ju vi diskuterat ganska mycket hälsa. För oss har det varit synonymt med egentligen vad jag då förstår är en satsning specifikt på hälsa, som då definitivt kan argumenteras når många av FNs mål. Liksom. Mm. Men vad händer på hälsofronten?
Ja, just nu så lägger väl alla sitt kraft på pandemin, känns det som. Så det är väl svaret på den frågan.
En liten no-brainer.
Jag hoppas att våra kära kunder där, det är faktiskt där. Det är ju en fantastisk fart. Det är ju en brist på duktiga medarbetare. En fantastisk fart på nya digitaliseringsprojekt. Där det är lite lugnare just nu, skulle jag säga. Det är faktiskt på hälsofronten. Och orsaken till det är att de här mottagandet och det här måste fokusera på att lösa pandemin på kort sikt. Ja. Och inte kanske tänker så jättemycket långsiktigt nu. Nej. Jag tror att det kommer bli en backlog där, och det kommer komma igång ganska mycket ganska snart.
Ja. Då kommer ju hastigheten tillbaks där, tänker jag. Nu ska vi trycka liksom
ketchup-effekt
på gasen. När du målar ut den här bilden av hållbarhetsarbetet, så har jag noterat en grej som jag också tycker målar upp så här fina nyanser hos er. Det är också att ni har också vunnit Allbright-priset för jämställdhetsarbetet. Mm. Hur ser du där att liksom, arbetet där med liksom, kundnytta och lönsamhet och andra värden hänger ihop?
För oss gäller det att skapa en affärsmodell för Knowit som fungerar, och då vill vi gärna vara med att leverera på den visionen vi har med ett ganska högt affärsvärde till kunderna och ganska snabbrörligt. Mm. För att få till det, och dessutom så är ju en del i visionen att vi skapar ett mänskligt samhälle, och då måste vi skapa ett mänskligt arbetsklimat för våra medarbetare. Så det här går ihop, och hur lyckas vi med det då? Mm. Jo, all forskning säger att i mer jämställda miljöer så trivs folk bättre. Man kan börja där. Mm. Vad händer om de trivs bättre? De blir mer socialt trygga, och de blir mer innovativa och levererar bättre saker till kunden. Så att det blir bättre för människor som jobbar på Knowit, och det blir bättre för våra kunder. Och då har vi inte ens pratat om som det som drog igång mitt engagemang kopplat till jämställdhetsfrågan från början egentligen, som var mer praktiskt rättvisa. Jag kände att det kändes tråkigt och orättvist. Så man ska inte glömma av det, att i allt för grabbiga miljöer som våran bransch har varit under många, många år, och du har varit i branschen tidigare, så skulle jag nog säga att det var det. Det var ju väldigt många män, inklusive mig, som kanske inte riktigt trivdes i den branschen heller. Nej. Så det är ju egentligen knappt en jämställdhetsfråga bara, utan det är också en fråga kopplad till vilken kultur du vill ha. Mm. Att alla som jobbar på Knowit ska känna att de får ut sin fulla potential.
En jättesnabb reaktion. Jag tycker också en extra viktig bransch, med tanke på att det här byggs ju faktiskt framtiden som alla ska då ta del av. Så att bara en snabb
Ja, men jättebra. Jag vill också göra en reaktion. Jag var sugna att göra reaktioner här. Nej, men på två sätt nu tycker jag att du har illustrerat. Du får lite som så här kommunikationsfeedback här på podden. Nej, men jag tycker du har illustrerat det etiska engagemanget, exempelvis kring hållbarhet eller varför man ska göra olika saker. Men sen tycker jag också att du har backat upp det affärsmässiga argumentet för det. Det tycker jag också är rätt sätt att liksom föra dialogen. För man får liksom ryggdunk och likes för det etiska dialogen som inte har sin som sundhet i affären. Då blir det ju liksom ingen uthållighet i det. Nej. Det tycker du har gjort det här nu på ett jätteelegant sätt. Så tack. Får man podd-like.
Ja, och härligt.
Ja, typ. Och Per, vi ska släppa dig vidare. Men vi har en avslutningsfråga som jag till alla våra gäster. Lite snabb backdrop på den är att FN de har identifierat entreprenörskap som en viktig nyckel för att man ska då hantera utmaningarna kring hållbar utveckling. Och det vi tycker är verkligen ett erkännande i entreprenörskapet som kraft. Men också, nu kommer också ansvaret att vi ska, måste göra någonting bra av det här. Så med det, vad tycker du är den hemliga ingrediensen i entreprenörskapet som gör att den här metoden är särskilt liksom bra eller gynnsam för att lösa klimatproblemen?
Entreprenörskap är ju så mycket och jag tror det beror på vad man pratar. Men någonstans om man vill vara med och driva på Knowit som konsult eller som chef eller hos kunden och så vidare, så har det ju väldigt mycket med vilja att göra, tror jag. Så att människor som vill någonting tror jag det är nästan samma sak som entreprenörskap. Så att, och vilja kommer ju av att man känner en frihet och en trygghet. Så det tror jag är liksom nyckeln. Både på bolaget, i kundrelationen och i samhället för att få ett ökat entreprenörskap, trygghet och vilja.
Snyggt.
Riktigt bra.
Ja, jättebra.
Per, stort tack för att du gästade podden.
Tack så mycket.
Och stort tack om ni har lyssnat in på det här. Så syns vi i minnet.